Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har både Premier League och FA Cup att beta av den här måndag förmiddagen. Makoto finns med i studion och Frida finns med från London. Välkomna hit ska ni vara.
Tack så mycket.
Tackar.
Frida, du var på Tottenham Stadium igår.
Ja, det stämmer.
Och fick se Kulusevski fortsätta spela fint, men framförallt Harry Kane spelar ju på riktigt, riktigt hög nivå igen. Det tog en stund att skaka av sig den här sommarbesvikelsen och få igång fötterna för Tottenham. Men den senaste tiden har han ju verkligen sett ut som den där världsstriken och världsforwarden som han faktiskt är. Och det fanns inte mycket för West Ham att sätta emot, kändes det som. Även om det liksom blev lite spännande med 2-1, så var Tottenham och framförallt Harry Kane, kändes, tyckte jag i alla fall, för bra för West Ham den här matchen.
Ja, nej, men så var det verkligen. Vi vet ju att Harry Kane kan göra mål, och han kan göra mål på väldigt många olika och fina sätt. Men det är ju egentligen i den här playmaker-rollen där hans briljans verkligen lyser igenom. Och sedan tidigare har han ju haft Hong-min-son där och kunnat sätta bollarna till, och nu har han även Kulusevski, så att det blir dubbelt upp. Och dessutom så tycker jag att Bentancur och Höjbjerg i den här matchen, de har fått till en väldigt bra balans på mittfältet, och de fyller också på, vilket gör att det finns ännu fler alternativ framåt för Tottenham. Men fanns många exempel. Alltså West Ham släppte ju till väldigt mycket ytor framför backlinjen, och vid 2-0-målet är det väl så droppar ju Kane djupt, och så får han med sig Declan Rice, men så blir väldigt blottad och väldigt ensam, och sen så vänder Kane upp och så slår han den här otroligt vackra passningen på ren instinkt fram till Son i djupled. Så det fanns väldigt många sådana exempel, och inte minst då 3-1-målet också, där det ju är Kane som nickskarvar fram till Son. Han kan ju sätta på sig ögonbindel, för han känner ju var han har sina medspelare hela tiden på ett sätt som oerhört få spelare har, eller det är få spelare som besitter de typerna av de egenskaperna. Så att där han var verkligen i stor form, och så fick vi ju se Son här som ändå har haft en tendens att halka runt och missa lite lägen och så de senaste veckorna. Nu fick han återigen hamna i målprotokollet. Fick ju lite hjälp där av Kurt Zuma delvis. Men sista målet, där fanns det ju ingenting att snacka om. Han kunde ju ha gjort mål också på Kulusevskis framspelning, som var väldigt okay. Fint.
Otroligt.
Men gick väl i stolp ut. Så att, nej, alla tre får väldigt höga betyg efter matchen. Med Kulusevski fortsätter hyllas också. Just det här att han kompletterar de tre där fram väldigt bra. Och den här matchen, Tottenham hade ju hela den här matchen. Det var ju chockerande egentligen att Benrahma fick in det där målet precis innan paus, där, eller 10 minuter innan paus. Så att det blev lite spänning ändå och lite nerv, men tyckte ändå att Tottenham hade kontroll på det hela. De har ju en tendens att släppa in mål på fasta situationer, så det var väl inte helt överraskande ändå att ett sånt mål dök upp. Och det visar ju också att det inte är helt stabilt riktigt än, men överlag en väldigt bra insats från Tottenhams sida, och lite, nästan lite bakfullt från West Ham. Jag tror fortfarande att de är ganska trötta efter de här 120 minuterna mot Sevilla. där de fick med sig segern. Så att jag tror inte att de är allt för ledsna över detta ändå, även om de såklart är besvikna på sin insats. Men bra vecka för Tottenham med två raka segrar där, först mot Brighton och så nu här igår.
Alltså det är ju fascinerande hur man kan ha prickat så fullkomligt rätt med två panikköp. Alltså som de gjorde, för det var ju verkligen panik när de värvade in Kulusevski och Bentancur på mittfältet, och båda har ju varit strålande tycker jag. Och Kulusevski tycker jag är spännande att se, just det som du var inne på Frida, hur han anpassar sig till Son och Kane på ett så pass perfekt sätt. Han har ju hittat den här, alltså Parma Kulusevski igen. Men samtidigt är det en Kulusevski som kan anpassa sig till sin omgivning på ett sätt som jag tror ändå han har lärt sig av vad Juventus lärt sig, att behöva spela bredvid Cristiano Ronaldo, där det bara handlar om att anpassa sig. Det enda han gjorde i Juventus var att anpassa sig, göra det som krävdes i varje match, om det så var att punktmarkera Marcelo Brozovic i en match mot Inter, eller om det var att spela forward, eller om det var vad som helst. Och att han har fått det året som, ja, utifrån sett kanske inte var det mest glimrande, det tror jag ändå har gett väldigt mycket till att vi ser den här Kulusevski nu som, ja, gör det så pass otroligt bra. Jag är otroligt, alltså man visste det skulle funka bra, men man är ändå extremt positivt överraskad.
Ja, men framförallt tycker jag att det som var Kulusevskis styrka, eller som alltid har varit, är ju hans spelförståelse. Alltså hans blick för spelet och hans förståelse för spelet. Och just man spelar med en sån som Harry Kane som läser spelet så exceptionellt bra, hur han på liksom en, två touch kan hitta en yta och sen vet han precis vart den där bollen ska slå och spela den med precision. Att ha en spelare som Kulusevski som, men han är inte den snabbaste, han är inte liksom den mest tekniska, men han är tempostark, vilket är liksom någonting annat än att vara snabb liksom. Plus att han har den där funktionella tekniken som gör att han får ofta med sig bollarna. Han vinner liksom 60% av sina 50-50 lägen. Alltså den där speciella egenskapen som gör att han har en väldigt bra timing och väldigt högt tempo när han spelar, och är så otroligt spelintelligent. Han vet vilka ytor han ska söka upp, han vet hur han ska röra sig för att ge ytor till Jominsson, när han ska pressa och så vidare. Så att det
finns en prestigelöshet över honom också.
Ja, men alltså jämför med Lucas Moura som ju är extremt snabb, har fin teknik, men inte alls lika spelintelligent. Och som inte alls, alltså, han har ju också egenskaper som är väldigt viktiga, som har varit viktiga för Tottenham. Men det märks att Kulusevski kompletterar bättre Son och Kane.
Ja, det som imponerar allra mest på mig, det är nog ändå hur han klarar av det fysiska spelet. Alltså han kan hålla undan vilken motståndare som helst, känns det som. Alltså han har inte haft några som helst problem. Vi vet att det alltid pratas om hur tuff Premier League är, hur fysisk ligan är och sådär. Men Kulusevski har inte haft några som helst problem att anpassa sig. Vilket är ganska förvånande. Ja, jo, visst han är svensk, men det finns väl ändå ett gäng svenskar som har haft det ganska tufft ändå.
Would he do it on a cold night in Grimsta? Jo, han har gjort det. Han vet vad det handlar om.
Han är ju ingen liten kille i Kulusevski. Han är ju ganska stor, och det syns på, liksom, på hans spelstil att han har väldigt fin balans till exempel, och det är ju otroligt viktigt i det här duellspelet, och med den funktionella tekniken han har kan ju liksom häröras väldigt bra, eller mycket till den fina balansen han har, att han kommer rätt in i situationer, och han söker upp andra bollar och såna här saker på rätt sätt.
En kollega som satt bredvid mig på pressläktaren, han undrade varför han hela tiden är så spänd. Alltså varför drar han inte ner axlarna, frågade han. Jag bara, jag vet inte. Det är ju lite hans stil det här, att han drar upp axlarna när han springer. Jag bara, jag vet inte.
Han ser ut så.
Men han kanske bara, han är fokuserad helt enkelt. Det måste vara det.
Ja, jag vet inte, jag tror inte man kan läsa så mycket hur folk ser ut när de springer. Det försökte Alex Ferguson göra en gång på Jordan Henderson. Han sa att den killen kommer aldrig bli något. Det kan jag se på sättet han springer på.
Oj,
ja. Ja, det är en sån klassisk. Det var ju därför han påstod att han inte ville värva honom till Manchester United då, back in the day. Med de tre poängen då, eller med de dubbla segrarna för Tottenham, så hänger man ju fortfarande med i jakten på Champions League, även om det är fördel Arsenal. Och det var en riktig vad ska man säga, snubbeltråd som Arsenal hade att ta sig förbi. Aston Villa borta. Man vet aldrig riktigt vad man får utav Aston Villa. Det finns gott om kvalitet i laget. I den här matchen, Steven Gerrard var ganska missnöjd efter. Han tyckte inte alls, framförallt under första halvlek när Arsenal dominerade, får man säga, så kom Aston Villa inte upp i nivå. Bättre i andra. Skapade en del, men en till slut välförtjänt 1-0-seger för Arsenal. Och det är den här typen av segrar man behöver i det här skedet. Och otroligt viktigt för moralen att inte släppa Tottenham närmare.
Ja, Villas plan baktände ju totalt. De ville ju spela ut kort. Jag tror inte Martinez drog en lång utspark förrän en bra bit in i matchen, och att McGinn och då Ramsey droppade djupt för att länka upp spelen. Men varenda gång de gjorde det så vann Arsenal enkelt tillbaka bollen. Och så såg det ju ut. De försökte ju slå några långbollar mot Watkins, som jag tror bara vann en luftduell. Sen hade de ju totalt 17 touch i offensiv box. Endast 2 under första halvleken. Och det är ju en av de lägsta siffrorna under hela säsongen. Så det visar väl att Villa inte alls var med i den här matchen stora stunder. Och det väcker ju även frågan huruvida Buendia och Coutinho bör spela ihop när motståndet är lite bättre. Och om Watkins inte ändå är bättre bredvid Ings. Men nej, nu ställde ju Gerrard upp med de här spelarna, och jag tycker att Arsenal egentligen, alltså särskilt efter den här förlusten då mot Liverpool, så vill ändå indikera att man har en liten bit upp till de två bästa lagen i ligan, eller ja, vi får väl se hur nära de är Chelsea härnäst. Men på något sätt så, alltså själva stämningen kring hela den här matchen, och hur stämningen framförallt var efter matchen, efter att Coutinho hade slagit Villas enda skott på mål och Bernt Leno räddar, och jag vet Ashley Young sa någonting om att liksom Wolves-spelarna också kritiserade efter deras möte med Arsenal att de firar som att de har vunnit ligan eller Champions League. Men jag tror att det är ganska viktigt ändå, alltså efter de här åren som Arsenal har haft nu, där allting har gått snett, eller det mesta har gått snett. Vann ju i för sig en FA-cup-titel, men i övrigt så har det ju inte gått sådär spikrakt som de hade hoppats på. Och att då se alltså hur stämningen är nu och hur muntert och glatt det är, och alla spelare klappar om varandra och de firar med fansen. Jag tror att Arsenal verkligen har längtat efter en tid som den här nu. Och att hoppet, framtidshoppet, är oerhört stort. Och nu har man ju, det kommer ju bli en intressant kamp med Tottenham där, och ja, Man United kan man inte räkna bort heller om fjärdeplatsen. Nej. Men någonstans så fortsätter de ju ändå ta steg, de fortsätter göra det de är bra på planen. Alltså Ödegaard bra igen, Bukayo Saka inte minst såklart, alldeles fantastisk i den här matchen. Partey fortsätter vara bra han också, så att det finns ju mycket positiva aspekter i Arsenal just nu, och tycker verkligen att man känner det, alltså den energin som spelarna och supportrarna och allihopa avger.
Även Bernt Leno fick komma in och hålla en nolla då. Det blir alltid lite...
Det är ingen dålig andra slips som sitter på där med Bernt Leno, även om man kan säga mycket om hans form och vad han har gjort i Arsenal hittills, men alltså, det här är väl egentligen första gången på väldigt länge vi sitter i det här skedet av säsongen och känner att Arsenal har positivt överraskat. För det har ju varit, senaste åren har det ju handlat om besvikelse efter besvikelse efter besvikelse, där på något sätt standarden för vad vi förväntar oss av Arsenal sjunker och sjunker för varje år. Det har ju varit en ganska oroväckande trend på så vis. Nu lyfter de, nu är det snarare liksom otroligt god chans att ta en Champions League-plats, vilket har varit en jätteframgång sett i vad vi hade förväntningar inför. Så att det är otroligt roligt att...
Nej, men det är liksom så här, de har ju under nästan alla säsonger kommit in i perioder där de har spelat väldigt fint och tagit och fått ihop sviter, men det har alltid varit i lägen då de redan har spelat bort sig från chanserna att ta det där mentala klivet in mot en Champions League-plats eller hota liksom högre upp än man gjort tidigare. Det gjorde man under förra säsongen också och så vidare, men nu har man hittat den här formen med den här positionen, och Och det är klart att man hade de här hängmatcherna, förlust mot Liverpool tidigare i veckan. Det var liksom kanske väntat i sådana fall. Det är liksom inte den matchen de ska vinna, men det är den här matchen de ska vinna, borta mot Aston Villa. Det är här man tar den där fjärde platsen, och det är det jag känner som var så mentalt viktigt.
Och då har man ändå en väldigt fin halvlek mot Liverpool också. Gud, ska vi ha med oss också att det är inte på något sätt att de blir överkörda. Det är ganska tydligt att de ändå tagit steg väldigt mycket närmare Liverpool jämfört med hur det skulle sett ut i en sån här match för ett halvår sedan.
Verkligen.
Så att det är ju...
Ja, men det känns som de mår bra, och det betyder väldigt mycket.
Ja, man tänker ju på det lite också med Aubameyang där som gör mål nu för Barcelona, och jag tror att Piers Morgan...
Du får inte prata om den här matchen.
Jag kan jättegärna prata om den matchen. Jag kan dissekera den fullkomligt.
Förlåt.
Och Piers Morgan är inte den vassaste kniven i lådan direkt, men han twittrade ju någonting om hur titta nu att heta och Aubameyang levererar. Men jag tycker det blir en konstig take, för att det där kändes ju som någonting, alltså en win-win situation för alla parter. Alltså det har gått bra för Aubameyang, eller det blev en bra flyt för honom, samtidigt som Arsenal bara har blivit bättre sedan han lämnade. Så det blir konstigt det där att säga att ja, men det är klart att det är ett misslyckande för Arteta att inte lyckas integrera Aubameyang, men samtidigt är ändå starkt av honom att identifiera alltså problemet. Alltså nu säger inte jag att det bara var Aubameyang som var problemet, såklart inte. Det har ju funnits en massa som har behövt förändras i hela klubben. Men det där var nog definitivt en del av det i alla fall. Och den inställningen och den attityden som Arsenal visar just nu, det är ju precis den Arteta har letat efter, troligtvis.
Det ligger mycket i det du säger, Frida, om det här att det är väldigt lätt när man ser en spelare som Aubameyang, nu var han inblandad i 8 direkt inblandade i 8 mål på 6 ligamatcher. Och man tänker då att ja, men vad dumma Arsenal var, släppte honom gratis. Ja, man faller lätt i den fällan, men han hade ju inte gjort 8, han inblandade ju 8 mål på 6 matcher i Arsenal. Med tanke på att han behövde den här flytten, han behövde nytändningen, han behövde det spelet han har runt omkring, så han passar mycket bättre i det här Barcelona med det här förtroendet. Bevisligen. Och Arsenal mår bevisligen bättre. Så att, nej, det väldigt win-win-win för alla parter där.
Vi tar oss vidare därifrån då. Nu ska vi se vart vi skulle någonstans. Vi ska till Wolves-Leeds, fredagsmatchen. Leeds som vi har varnat för, de tog in Jesse March här för ett par veckor sedan efter att ha sparkat Bielsa, och vi har ju sett en viss March-effekt, eller hur, och den här vändningen som man står för efter, ja, det såg ju verkligen ut som Leeds skulle bli bortspelade.
Det har blivit dags att krypa till korset, känner jag här, att nej, de kommer kanske inte åka ur med Jesse March, att det var nog ganska vettigt.
Den amerikanske medborgaren
Jesse.
Han sa faktiskt på sin presskonferens efter den här matchen att spelarna dömer i alla fall inte mig för min dialekt, sa han. Det var väl en passning då till media England som gillar att ta upp det där med Ted Lasso och så. Ted Lasso har inte hjälpt honom. Alltså det,
nej,
får
det
man
inte
säga.
Gjort. Det har det inte,
nej,
gjort.
Men han börjar ju vinna över tvivlare nu. Det märks ganska tydligt. Å andra sidan så släpper de ju in 2 mål i första halvlek i den här matchen. Men just den här attityden eller inställningen man visar i andra halvlek, det är ju den som lyfter det här.
Wolves är ju rejält mycket bättre i första halvlek. De är ju bättre fram till Jimenez utvisning där i 53:e minuten. Ja. Och där får man liksom en... Att Harrison gör mål då bara... vad är det, 10 minuter efter utvisningen, och de kan börja jaga liksom. Där känner man ju att hela det psykologiska övertaget vänds från Wolves till Leeds, och då det momentumet lyckas man få med sig hela vägen. Rodrigo gör ju mål bara direkt efter, och då är det 2-2. Sen är det ju Leeds som jagar med en man mer, den där segern. Och den betyder så otroligt mycket för dem. För lite liknande som vi sa för Arsenal, att få med sig den där 3 poängen för att hålla de andra liksom bakom sig. För Leeds är det här, ja, men hur viktigt som helst, de här 3 poängen.
De inledande 20 minuterna så var det ju nästan sjukvårdarna som hade mer action än målvakterna. Det var ju hemskt många som linkade av där med Bamford och Neves, Llorente, Klich också väl.
Ja, precis.
Så det blev ju ganska ryckigt på något sätt också där under första halvlek. Men absolut, utvisningen på Jimenez avgör ju väldigt mycket här, sett till att Wolves har aldrig, eller de har inte släppt in 3 mål under den här säsongen fram tills i fredags. Så att ja, det är ju inte jättevanligt att de åker på en kollaps på det sättet. Sen måste jag ju ta upp Eilings och Sarkas firande från i helgen. För att Eiling inledde ju då med att han försöker göra en Robbie Keane där. Det är ju ganska tydligt. Så han försöker göra en volt och misslyckas totalt. Jag tror att det var någon, jag tror till och med kommentatorn sa att det var ett patetiskt försök att efterlikna
honom.
Men sen gjorde ju Saka någonting liknande. Det var väl inte meningen egentligen.
Men han försökte glida på knäna och fastnade. Precis.
Han glider på knäna och fastnar i gräset. Och så blir det ju en väldigt, väldigt snygg flip.
En kullerbytta. Det är livsfarligt det där. Jag tycker det ser så jäkla läskigt ut när man ska glida på knäna och fastnar. Det känns som en risk för knäskada. Men de överlevde båda två sina misslyckade firningar. Trincao kom in i den här matchen då. Vi pratade mycket om Trincao i början på säsongen. Han inledde så fint. Är han fortfarande på lån, va, från Barcelona?
Ja, om de inte har köpt loss honom i någon...
Men
Barcelona lär väl vilja att Wolves köper loss honom på ett eller annat sätt i alla fall.
Ja, men kom ju in här och gör 1+1. Har dessutom ett superskott i stolpen, va? Visst är det Trincao som får till det?
Jag tror det. Mm.
Såg ju oerhört pigg ut och, ja, men sagt, vi pratade mycket om honom i början på säsongen och hur pigg han såg ut och målfarlig, men sen har det inte blivit så mycket under Juan kom väl in och tog mycket av det utrymmet snarare, men nu var han tillbaka och såg pigg ut igen.
Ja, så det var hans första poäng den här säsongen, alltså i Premier League.
Ja, det är så,
tänker jag.
Ja, rent
till och med det, så att
det kom verkligen av sig den hypen. Det levde en match kanske.
Jag hade hype att han såg pigg ut, men några poäng gjorde han ju inte tidigare i alla fall, klart och tydligt på pappret. Men alltså, det var ju ganska roligt där när Barcelona värvade in honom, så var det ju han som var den här stora talangen som man var lite spänd på, vad ska det bli av det? Och sen värvade man ju den där Pedri lite på hörnet samtidigt från Las Palmas som var spännande. Ja, men han kanske kan få en A-lagschans eller ska han få växa i B-laget. Ja, ni som såg klassikot igår såg ju hur bra Pedri är. Det är helt sanslöst hur han har höjt nivån efter sin skada, för att vara, nu smög jag in på La Liga ändå här lite, men ja.
Mycket, mycket snack om utvisningen också kring Jimenez.
Ja, den var ju lite konstig. Alltså, han hade ju ett gult kort då, sen är det den där 50-50-bollen med Melier, som ju Melier är först på såklart, men det är ju inget... Det är ju ingen tackling direkt, det är ju en kollision, och det är klart han kommer ju in sist i situationen. Melier är ju den som vinner bollen och det blir ju ganska det blir en ganska brutal, vad säger man, kollision mellan spelarna, och då är det ju klart att kommer man in då med
han
den...
Han tvingas ju bytas av också.
Ja, han är ju fjärde ut.
Det får han göra. Men gult kort är väl inte fel. Han kommer ju för sent in i situationen, han kommer lite brutalt in, sen försöker han ju inte göra något fult eller kastar sig med dobbarna för eller sådär, men
det är ju samma diskussion det där med att vissa hävdar att var ska spelarna försvinna, eller alltså, ska man inte kunna ge sig in i en satsning någonsin för att man riskerar att åka på en utvisning. Men så är det ju idag, alltså, om det finns risk att du utsätter din motspelare för fara, eller medspelare för den delen kanske, då är det ett gult kort, alternativt ännu hårdare om det är en värre sådan. Så att jag kan förstå det på ett sätt, men för att det är en snöplig grej att åka ut på. Sen samtidigt så jag är inte jätteupprörd av att det ändå blir 2 gula kort och utvisning för honom där.
Nej, sen går det ju såklart att fundera, hade det blivit ett andra gult om Melier hade tvingats, alltså hållit det kvar på planen. Det finns ju mycket i det här med liksom att effekten gör någonting för domarna, men att det där är, jag tycker inte det att diskutera att det är ett gult. Och sen såklart det går att diskutera, ska han ha ett andra gult, men samtidigt regelboken gör ju inte skillnad på ett första eller andra gult heller egentligen.
Nej, så är det. Och Leeds nu uppe på 29 poäng då med 8 matcher kvar. Och jag tror att det räcker för dem att de tar 8 poäng på de här 8 avslutande matcherna för att lösa kontraktet. Och det tror jag de gör. Jag tror varken Watford eller Burnley har kraften i sig, och framförallt inte Watford, eller vad säger Norwich, men både Watford och Burnley som då ligger på 21 respektive 22 poäng, att de skulle upp och ta någonstans runt 15, 16, 17 upp mot 20 poäng. Det kommer de inte göra härifrån och in, tror jag. Och det men Everton är också rätt glada för. De hade ju en liten berg- och dalbana förra veckan. Först då den här fenomenala segern på, jag vet inte vad det var, 8-9 stopptidsminuter som Iwobi sätter 1-0 mot Newcastle. Den här märkliga matchen som fick avbrytas efter att en person hade kedjat fast sig, eller låst, bundit fast sig med ett buntband.
Bultsaxen.
Ja, men det märker man tar fram bultsaxen för att klippa ett buntband.
Ska ju tilläggas att de försökte ge sig in på Tottenham Stadium också ju, under gårdagen. Men då attackerade de från 4 olika håll. Och hade alltså en man, eller ja, kvinna var det ju också, på varsin stolpe. Men matchvärdarna var beredda på detta, verkade det som. Mm. Så att
även, på Emirates, även på Emirates mellan Arsenal och Liverpool så försökte det ta sig in på planen för att göra detsamma.
Och det var ju liknande tröjor också, så att det är ju uppenbarligen.
Ja, ja, nej, det är samma. Det var samma gäng. Bilderna på den här bultsaxen, jag vet inte.
Det är ingen liten bultsax.
Det var ett buntband, det där puckon. För fan, ta fram en liten mattkniv så löser den lite snabbare än med en
ja, nu kommer Bauhaus-syk in här. Det är där du reagerar.
Bauhaus-syk reagerar på att man använder fel verktyg.
Ja, precis, men du kan inte använda det där för det.
Nej.
Är alltså minen också på han som försöker klippa...
Ja, det var mycket som var märkligt. Men otroligt tight och ganska dålig match. Och sen utvisningen då för Everton, kändes det att fan, nu kommer de tappa den här matchen. Nu blir det 0 poäng och då blir det verkligen ångest. För att man låg då på samma poäng som Watford inför den här matchen på 22 poäng. Även fast ett par matcher mindre spelade. Och då är det ju så här att de där hängmatcherna måste man ju ta poäng på om de ska vara värda något. Och i 90 plus 8 tror jag det var, så slår han till av alla. En av dem som liksom på något sätt personifierar det som är liksom ångesten hos Everton just nu. Alex Iwobi, det är ett fint avslut, ett fint anfall. Riktigt behärskat, kontrollerat, rullar in den. Bredvid, var det Dubravka som stod, va?
Det var det.
Ja. Måste det ha varit.
Ja, så otroligt. Och vilken stämning på Goodison när det målet går in. Det känner man att varför ska de flytta från den där arenan? Det är precis det man ska ha Goodison till. Den där supertajta, känslomässiga liksom stämningen som var. Det var otroliga bilder verkligen. Och ja, otroligt viktiga poäng förstås för Everton för att ta sig ur det där nedflyttningsträsket. Och nu har man 2 matcher mindre spelade än Watford på 18:e plats och på samma antal spelade som Burnley då, som ligger nu 4 poäng bakom.
Så. Det känns ändå inte riktigt bra att de åkte på en sån där stor förlust mot Crystal Palace. Visst, det var FA-cupen och sådär, men det är ändå någonting i det som jag inte tror är speciellt bra för ens psyke, när man vet att man redan har det tufft eller att man ligger väldigt långt ner i ligatabellen. Mm. Alltså de behöver ju bättra på sitt självförtroende, och det är ju definitivt inte så här man gör det. Och Lampard verkade ju också lite orolig ändå efter den här förlusten, och menade väl dels på just det här med självförtroende, men också att han tycker att spelarna inte ger tillräckligt. Jag läser av det som att han menar på att de inte är riktigt på banan just nu, spelarna.
Nej. Och, samtidigt, jag absolut, det är tråkigt att förlora fotbollsmatcher. Men jag vet inte riktigt, i det läget som Everton ligger i tabellen, vad ska de med en semifinal mot Chelsea i FA-cupen att göra? De kommer, ja, inte, de kommer inte ta den titeln. De kommer inte ta sig förbi Chelsea heller. Det finns, alltså de skulle behöva samla ihop all sin kvarvarande energi för resten av den här säsongen. För att, alltså, absolut, hade man haft 10 poäng mer och känt att ja, men det här kontraktet är safe, vi har en sak kvar att spela för, den här FA Cup-matchen, då kanske man hade kunnat liksom uppbåda energin som hade krävts och liksom insatser som skulle krävas för att ta sig förbi Chelsea och nå en FA Cup-final. Eventuellt hade det ändå varit ett slag ur rejält underläge. Nu när man sitter i den här prekära tabellsituationen, jag tycker att det känns nästan som en blessing in disguise att slippa tänka på den där semifinalen, att ha en enda sak att koncentrera sig på.
Ja, men inte fyra.
Ja, nej, det är klart att det finns sätt att åka ur.
Ja, visst,
att åka
absolut.
Ur.
Det är klart de blev överkörda och så vidare. Jag tror att man kan skaka av sig det. Jag tror att man kan skaka av sig det.
De inledde ju ändå ganska lovande. Men tror du det var kort efter att Keane missade det där första läget så är det ju som att de bara tappar dem allt. Och visst, alltså Palace är ju ett bra lag med Olise och Esse och allt vad det är. Alltså det är inget lag man bara sveper undan hur som helst längre. Men samtidigt så, nej, jag vet inte. Jag tror inte att det är speciellt bra för Evertons huvuden att man åker på en sån här förlust.
Jag tror inte att om de hade fått frågan, är inte det här en blessing in disguise, efter 4-0 förlusten har man fått en ganska mörk blick från.
Ja, nej, men det tror jag också. Det är tråkigt att förlora fotbollsmatcher, framförallt tråkigt att förlora dem på det här sättet, att bli liksom, att bli överkörda. Men jag tror att för deras säsong.
Absolut.
Så tror jag, men
om de åkte ut med 1-0, inte med att åka dit och få 4-0 mot ett lag som de egentligen borde vara jämnbra med, om man tittar på hur. Och då sätter jag ganska låga krav då på Everton sett till liksom förutsättningar och allting.
För att det är ju de här närmsta matcherna, de här närmsta omgångarna som man ska ta sina poäng här. Man möter West Ham borta i nästa omgång. Då nu är det ju landslagsuppehåll, men den 3 april. På söndag möter man West Ham och sen bara i veckan efter då, den 6, bara 3 dagar senare, möter man Burnley borta.
Där har vi en viktig
superviktig, och dessutom ska man ju möta Watford då, som både Watford och Burnley har man ju kvar. Och dessutom Crystal Palace. Och sen har man ju en avslutning på säsongen med Liverpool borta, Chelsea hemma, Leicester borta, Brentford hemma visserligen, och sen avslutar man mot Arsenal borta. Så att man behöver bygga sig en liten buffert med poäng, tror jag. Inför de här avslutande omgångarna, för att risken är att de typ 4 sista matcherna kanske inte blir så många alls.
Beror ju lite på också, om Arsenal kan ju mycket väl ha säkrat en Champions League-plats i det här läget. Och då kan det vara, men absolut, oavsett
så
vad.
Så mycket bättre än vad Everton är.
Så är det. Så
spelare
är det.
För spelare, så att det är fortfarande, faran är liksom långt från över för Everton, och den här trepoängaren var ju så otroligt viktig mot Newcastle av den anledningen. Vi ska prata lite FA Cup då också. Vi var inne på såklart.
Måste ju bara nämna innan det. Alltså, vi pratade ju om mittbackarna i landslaget. Marco Ye nämnde vi aldrig.
Nej, just det. Han
gjorde jättefin match här också.
Klev före många som man hade kanske förväntat sig.
Kul, tycker jag.
Tomori undrar nog vad som hände.
Ja, det var väl kanske det mest överraskande att Tomori inte var med. Men Marco är absolut. Alltså han har ju gjort det bra i U21-landslaget och har en fin säsong bakom sig, så att det är väl inte helt överraskande ändå att han är med. Sen verkar det väl som att Tarik Mitchell också tar en plats, vilket jag tycker är lite kul, för att han är en sån där spelare som har gått under radarn lite grann nu, hittills under säsongen, men som nästan alltid har gjort det väldigt bra. Så att kul för dem, ja, och ihop med Gallagher det är såklart, som också är med.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Nottingham Liverpool slutade 1-0 bara till slut för Liverpool. Det var väl den tajtaste utav de här kvartsfinalerna.
Tänk vad nära sinken nagel där. Tänk om man hade satt Så att det är läget. Ja, Forest har ju gjort det så himla bra också i FA-cup.
De har inte haft någon lätt resa direkt.
Ja, de slog ut Arsenal bland annat där, så att då imponerade de. Och de kommer säkert att gräma sig över att de Zinchenko inte får in det där ledningsmålet innan då Jota får in matchens enda mål. Men det blir väl lite så när man som i Klopps fall gamblar och byter ut stora delar av den ordinarie startelvan, även om han ju har en bred trupp och har ju muttrat lite över att det är mycket match att spela nu för Liverpools del. Men det blir ju så när man är bra och slåss på en massa fronter.
Ja, inte lätt för ett lag att hantera ett sånt mittfältsbyte som jag känner.
Det är intressant att han byter hela mittfältet i ett byte, alla tre spelare ut. Men det är klart, han hade ett helt mittfält redo att kliva in också.
Ja, det måste ju vara rörigt som motståndarspelare att plötsligt bara så här, noll saker att relatera till på att du har jobbat mot ett tremanna mittfält en hel match och sen byter du ut rakt av och bara, nej. Men oavsett vad så kan ju Forest vara ganska nöjda över vad de har åstadkommit och hur.
Verkligen.
Vad de har gjort. Ja. Och sen måste jag säga, Zinchenko alltså, att, vad är det med Bodø/Glimt? Alltså, och de spelarna som kommer därifrån och där den klubben gör det. Fascinerande.
Ja, sen så märks det ju alltid med Liverpool vilken skillnad det är för spelet när Trent Alexander-Arnold inte är på planen. Det blir inte samma, alltså man saknar en spelfördelare helt enkelt, och Joe Gomez gör det ju bra. Han är defensivt stark och han tar ändå lite initiativ offensivt och kommer runt och har liksom helt okej teknik och sådär och försöker vara inblandad, men det är liksom en helt annan sak och det underskattat vilken nyckelroll han har Trent Alexander-Arnold i spelet, i att hitta de där passningarna genom lagdelar och så vidare. Men det blev en seger till slut då för Liverpoolen. Igen att man säger, man blixtrar till, det är ett jättefint mål av ett Tsimikas och Jota kombinerade.
Det är så
förlåt.
Det är så otacksamt för Joe Gomez ändå att liksom bli inslängd på. Han kan ju spela högerback, men ändå att
han är ju mittback.
Exakt, det är ju det jag menar. Han gör det bästa han kan av det, men det kan inte vara lätt situation han sitter i nu. Det var det jag skulle säga, Frida.
Jag bara tänkte höra med dig, Syk, hur du mår nu inför april. För om man tittar på Liverpools spelschema, det är hyfsat många viktiga matcher där.
Ja, det är ju helt sjukt. Det är två möten med Manchester City. Minst. Det kan bli fler. Jag är glad över Champions League-lottningen i alla fall, som för en gång skulle blev enkel, får man väl ändå säga, med
den fika.
Ja. Och sådär, ta i trä och så vidare, men det hade kunnat bli värre. Jag var ju helt inställd på att Liverpool skulle få Bayern München och det hade inte känts.
Det kommer ju semifinalen istället.
Det kommer ju semifinalen, ja det är klart. Om man ska vinna trofén måste man ju ändå slå alla, men just i det här läget, i det här skedet när det är så tajt med Manchester City i ligan
sen
vi ska möta dem.
Sen ska det ju ändå sägas att alltså sättet hur Benfica slog Ajax och med minnet av sättet Atletico slog Liverpool en gång. Alltså Benfica är ju riktiga shithousers i laget med Otamendi, Fertong, de kan sina trick, så att det kan bli ganska grinigt och intressant där också med och se de där City-matcherna inklämda där mitt emellan allt.
Ja, det blir hysteriskt.
Men United hade ju ganska hyfsat svårt att hantera den typen av motståndare i Champions League.
Minst sagt.
Ja. Ja, lite shithousery. Ja. Passar inte dem.
Nej, och det är ju många som är bra på ute i Europa som på något sätt engelska lag ibland har lite svårt för. Inte riktigt kan möta upp på rätt sätt. Alltså, engelska lag kan ibland spela, vi kan spela hårt och vi kan spela tufft och kliva in. Men det här med att ödsla tid, filma vid rätt tillfällen, filma, alltså defensiva filmningar, alltså sånt där som man är mycket bättre på i till exempel Spanien och Portugal.
Det tänkte jag lite på när jag såg lottningen också, att Pep Guardiola ska upp mot Atleti nu. Alltså om det är någon tränare man tänker att han kan få det jobbigt mot, så är det väl Diego Simeone. jag vet inte.
Ja, det... å ena sidan känns ju Atletico som det som passar dem absolut minst. Å andra sidan känns City som det lag som absolut har sökt möjlighet att hantera det.
Ja, ja, precis. Det är så man känner. Dubbelkänsla faktiskt.
Men det är så alltid med Manchester City, man känner ju, ja men visst, de här skulle kunna göra något, men City skulle också kunna vinna båda mötena med 7-0 och det hade inte känts konstigt. Nej, liksom. Det är med Manchester City. Alltså, får de sitt spel och flyta och bollarna studsar in, ja, då går det liksom inte att stoppa dem, för att de har så fruktansvärt mycket kvalitet offensivt. Mm. Och såklart duktiga backar. Men,
Det är liksom en annan sak att helt bara bränna en halvlek med dysfunktionellt United, såklart de lyckas med det när de verkligen får till det som Atletico spelar som de ska se ut i den matchen. Vi har ju saknat det här Atletico. Så att vi får se om man lyckas hitta samma nivå mot City. Det känns betydligt svårare.
Mm. Men det som City kan ha problem med, det är ju när bollarna kanske då inte studsar in och man behöver liksom växla upp en temponivå eller en känslomässig nivå. Man måste kriga kanske in bollen lite grann och in och där kan det bli lite väl mycket, spela runt och spela in och spela snyggt och ta lite egna initiativ, lite skott utifrån och såna här saker som kanske inte lyckas då, och då inte komma upp i den där tempot, inte liksom ställa om den där matchplanen till någonting annat. Det är väl, ja men vi såg Crystal Palace nu senast till exempel, när bollen helt enkelt inte studsar in. Man har mycket bollinnehav, man har liksom mycket spel runt Palace box, men det blir liksom mindre och mindre farliga målchanser ju längre spelet går, för man blir istället lite frustrerad och spelar bollen en extra gång och sen så blir man då lite mer öppen för kontringar istället. Så det är väl egentligen den enda Atleti kan hoppas på, det är att bollarna inte studsar in initialt för Manchester City, att de,
ja, den där lilla frustrationen. Men det var otroligt att de förlorade den matchen ju, alltså mot Palace.
Ja.
Om du tänker på
Nej, men jag tänker nu på senast när det blev 0-0.
Ja, men det var ju ofattbart, alltså de skulle ju ha vunnit. Hur många lägen hade de?
Ja, de hade ju två bollar i stolpen och såna saker, men
det är ju det.
Men det går inte att slå Manchester City på något annat sätt om man inte är, ja men typ Bayern München eller Liverpool eller alltså Real Madrid. De kan eventuellt spela mot Manchester City och få ut.
Det här är Real Madrid. Ja, det tror jag inte.
Man är rätt
nöjd med sin lottning nu, att bara satte Chelsea på att gå vidare. För det var ju, kändes ändå lite osäkert så här, innan helgen. Man tänkte att Real Madrid har ju inte alla de här problemen som Chelsea har. Men nu känns det helt plötsligt ganska bra ändå att man gjorde det. Men man får väl se, mycket kan ju hända.
Ja, mycket kan ju hända. Jag vet inte, ska vi säga någonting om Southampton, Manchester City?
Att de fick in en boll tidigt och sen så bara rullade på. Ungefär som att de hamnade aldrig i det här läget där marginalerna bara var konstant emot dem på att de vinner. Ja, i och för sig, som sagt, Southampton gjorde ju match av det, en halvlek i alla fall, får man väl säga.
Ja, en timme skulle jag nästan säga.
Till och med en timme, ja.
Och sen gör ju City 3 mål på 16 minuter och då
är det inte så mycket mer match kvar efter det, liksom, men det.
Mycket individuella misstag också, får man ju säga ändå, från Southamptons sida, och det funkar ju inte mot City.
Nej, så är det. Vi hade ju också Middlesbrough, Chelsea. Romelu Lukaku gjorde mål. Det är bara en sån sak.
Inför publik.
Ja, men det kändes ju också sådär, ja men Middlesbrough är ju ett bra lag, men det kändes som hit men
de
inte längre.
De slog ut United och Tottenham.
De slog ut United och Tottenham, precis. Nu har vi säkert klippt bort det du sa innan här. Så nu kommer det där bli
otroligt helt intressant intonation i det från ingenstans. Ja, vi låter
men
det
de gå. Gjorde ju det.
Ja, det gjorde de.
Det stämmer.
Ja.
Och som sagt, mål av Lukaku och av Ziyech. Fint skott utav Ziyech där.
Han har ju ett fantastiskt skott.
Det är ändå imponerande, ska man säga, också att Chelsea, att de har vunnit samtliga 4 matcher nu sen näringsförbudet. Ja. Och sen har de ju faktiskt, de har ju inte förlorat under ordinarie tid sen december. Man glömmer lätt bort det mitt i all den här misären som klubben ändå står inför. Så har det ju faktiskt gått hyfsat bra på planen, även om det kanske inte alltid har varit sprudlande, men de får ju med sig segrarna i alla fall.
Vi har en match som vi inte har pratat om också från ligan här, och det var den mellan Leicester och Brentford, på tal om snygga skott. Oj, 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 Timothy Castans första mål där, vilken pärla. Det är ju inte säga något annat än att, ja, visst att Brentford ligger lite för långt ifrån och att de kanske står lite felplacerade, men den bara smäller ju i bortre krysset.
Otroligt vackert.
Ja, otroligt fint mål, och sen fin frispark utav Maddison.
Det också.
Så fina mål därifrån, annars en ganska svalt mittenmöte känns det som. Brentford har ju skrapat ihop tillräckligt mycket poäng för att inte behöva känna speciellt mycket nervositet nerifrån, tycker jag. Det finns framförallt tillräckligt många lager mellan dem och sträcket som gör
jag gillar hur tvärsäker du är alltid när du ska, när du pratar om bottenstriden och sånt. Du är alltid
nu har de klarat sig
och så sitter vi liksom, det är mars månad, vi har inte ens kan hända hur mycket som helst.
Ja, det kan hända mycket, men det är 8 poäng ner till sträcket. Jag menar, Watford har tagit 22 poäng på hela säsongen. Alltså visst, de kanske får ihop 8 till under de resterande 9 matcherna de ska spela. Men jag menar, det kommer ju inte räcka någonstans.
Ja, men också så här, Burnley har 3 hängmatcher och 9 poäng. Alltså nu kommer inte Burnley ta 9 poäng på sina 3 hängmatcher, det är inte det jag säger. Men
nej,
det
kan ta 3.
Ja, men säg att de tar 3 då, då är det 6 poängs skillnad med 8 kvar. Det är inte omöjligt. Burnley, nej, kan man ändå se göra någon form av uppvaknande, och man kan se. Ja, nu är det ju Christian Eriksen-effekten som har gjort att man ändå återdistanserat sig från bottenstriden. Men jag tycker inte vi ska skriva under på att de klarar sig än. För att det är många matcher kvar att spela trots allt. Jag vill ju inte heller utesluta att Everton fortfarande ryker heller.
Nej, Everton är i allra högsta grad
fortfarande inblandade där. I det också. Men,
det finns ju en viktig match för Brentford den 16 april, där är det väl, mot Watford. Den kan bli hyfsat viktig, för de har Chelsea och West Ham dessförinnan. Möjligen 2 matcher som, ja, där de kan få tufft att plocka poäng. Ja. Men vi får väl se.
Ja, det är ändå en del poäng i som skiljer lagen åt där nere just nu. Och Leicester befinner sig ju verkligen i ingenmansland med sina 36 poäng, 27 spelade. Har några hängmatcher, kommer ligga typ 10 i slutet på säsongen också. Mm. Det är väl en liten besvikelse, eller en ganska rejäl besvikelse faktiskt.
Det tycker jag.
Med tanke på de senaste säsongerna, och Brendan Rodgers har ju varit lite frustrerad och pratat om att den här truppen måste rensas ut och uppgraderas.
Men det är väl dags egentligen för alla parter här, tycker jag, att kanske tacka Brendan Rodgers för ett fantastiskt gott utfört arbete i Leicester och få någon form av nytändning. Både för Rodgers själv och för Leicester som klubb.
Ja, jag tycker det beror lite på vem de kan få in också. Jag håller Brendan Rodgers så pass högt som tränare att jag... Ja, jag vet inte. Jag hade tvekat lite beroende på vilka som finns tillgängliga.
Carlo Ancelotti.
Nej,
jag driver bara.
Nu får han pensioneras.
Ja, det får han faktiskt göra. Nej, men det är klart att hade Leicester kunnat få in en Graham Potter, ja, men då är det ju, då hade det definitivt varit värt
ja, alltså det har ju varit en rimlig rekrytering.
Ja, men den nytänningen som det hade inneburit. Men
jag tror inte det är helt orimligt ändå. Alltså att han
Alltså, Graham Potters aktier har ju sjunkit lite under den här säsongen, får man ändå säga, eller framförallt under den här vintern, jämfört med hur det såg ut innan, när vi pratade mycket om Graham Potter till Tottenham, vi pratade Graham Potter eventuellt till Manchester United.
Men det är ju problemet för Potter, det är väl just det här att han absolut, det finns otroligt många positiva tendenser med det han gör med Brighton, men bevisligen när vi summerar ligatabeller så är det inte så mycket resultat av det.
Nej. Alltså jag håller nog inte med om att hans aktier har sjunkit faktiskt. Visst, resultaten går inte med honom, men han är ju den som hyllas kontinuerligt efter förluster också. Och en tränare som hyllas efter förluster, då måste man väl ändå tänka att med ett bättre material och med färre skador och mer pengar.
Jag tror ändå att
han måste kunna göra ett bra jobb.
Ja, jag tror också att hans aktier är fortfarande starka, men vi pratade ju verkligen om honom som en potentiell tränare för Spurs. Det tror jag inte vi hade gjort idag. Och på hemmaplan bland supportrarna så har det knorrats en del ju. Det har ju varit lite dålig stämning mellan Potter och fansen vid något tillfälle. Så att det är klart, hans aktier är starka. Han är fortfarande en högt respekterad och uppskattad. Inte minst blir han ju alltid hyllad utav Pep och Klopp. Alltså de andra tränarna vill ju alltid passa på att hylla Graham Potter. Men,
ja, Alltså, det är inte hans fel att de släppte Burn. Det är inte hans fel att alla skador. Och visst, det kan väl lätt bli så att jag, att det känns som att jag liksom försvarar honom bara för att. Men jag tycker ändå att man måste ändå se Brighton för vad det är. Och det här spelarmaterialet för vad det är. Och med det i åtanke så tycker jag ändå att Graham Potter är en jättebra tränare. Och jag tror absolut att han hade funnits med i diskussionerna om Tottenham behöver en ny tränare i sommar. Och ja, vi vet ju inte vad Conte gör. Det vet man ju aldrig. Men vi får väl se.
Mm. Vi har fått en massa frågor i vanlig ordning. Vi kan börja med en från Johan P. Hur fint kommer inte Conor Gallagher att funka i ett Tuchel-Chelsea? Och borde inte Chelsea även fundera på att aktivera den där återköpsklausulen på Livramento? Hade ju varit intressant att höra era tankar om Tammy Abraham i Roma också. Ja, alltså det är klart att alltså Chelsea-talanger är utspridda överallt. Och Conor Gallagher har ju haft en fantastisk säsong i Crystal Palace, så det är inte alls osannolikt att han får chansen i Chelsea under nästa säsong.
Jag tror att det är planen också. Jag tror framförallt att de här säsongerna har varit väldigt bra för honom. Alltså dels när han var i West Brom som slogs för överlevnad. Jag tror att det bygger väldigt mycket karaktär hos en ung spelare. Och sen då dessutom gå in i Palace och vara så bra som han har varit nu. Jag tror absolut att det finns en tilltänkt plan för honom i Chelsea. Och ja, vi får väl se i övrigt vad som händer. Det är så mycket ovisshet kring Chelsea överlag så att man kan inte riktigt slå fast grejer. Men att de har producerat många bra spelare, det får man ju säga. Har ju Brocha också i Southampton. Som, ja, vi vet inte vad som händer med honom. Men i övrigt så är jag väldigt glad för Tammy Abraham, för det kan ändå inte ha varit lätt att ta det beslutet att lämna sin trygghet lite grann och dra till ett nytt land. Men han älskar ju uppenbarligen varenda sekund och blir ju uppenbarligen också väldigt älskad tillbaka, så att det är härligt att se.
Det är ju också en effekt av det här, att jag tror inte vi hade sett. Många har ju påpekat det, att ja, man byter ut Tammy Abraham mot Romelu Lukaku och lägger massa pengar emellan, hur smart var det? Ja, alltså Lukaku går att diskutera den värvningen, absolut, men ja, Tammy Abraham-försäljningen tycker jag ändå, sett i vad han levererat, att det finns en rimlighet i den. Att han behövde nog den här nytändningen. Chelsea, han hade inte levererat på den nivån i Chelsea idag, det tror jag inte. Så jag tycker att det är väl lätt att säga det i efterhand på honom, men det är man mest glad för hans skull, som du säger Frida, att han levererar och visar unga engelska spelare att det finns andra alternativ än typ gå på lån till Championship, att det finns andra ligor där ute där du kan göra succé. Och det är bra också för engelsk fotboll i sig, med tanke på också bilden från Sydeuropa på de engelska spelarna höjs ju av att man ser en spelare som Tammy Abraham komma och göra det han gör där.
Vi har fått en fråga ifrån Rask som skriver, när vi ändå är på Chelsea. Inte hört eller sett något om Chelsea. Klubben skulle vara såld på fredag, men inget har hänt. Vad händer nu? Ja, vi har ju ett antal olika...
Det skulle väl inte vara såld, utan bara buden skulle vara inne.
Buden skulle vara inne, och vi har... Jag kan rabbla upp de bud som har kommit in då, för det är några stycken. Till att börja med så har vi något gäng som heter Ethel Partners, som är då en hedgefond som har lagt ett bud. Det verkar ju röra sig om någonstans mellan 2 och 3 miljarder pund som det kommer kosta att köpa Chelsea just nu. De har lagt ett bud på 2 miljarder plus, står det. Det är ett London-baserad finansfirma. Sen har vi Martin Broughton och Lord Sebastian Coe. Sebastian Coe är ju då ordföranden för Friidrottsförbundet och en så kallad trustee of Chelsea's Charity Foundation. Alltså han är en högt uppsatt person redan inom Chelsea's organisation, och han har slagits ihop med den här brittiska, alltså British Airways miljardären Martin Broughton. Deras bud är inte officiellt vad de har lagt det på. Sen har vi då den som vi har pratat mycket om, Nick Candy, den fastighetsmagnaten som ju är Chelsea through and through hela livet. Han ska ha lagt ett bud på 2 miljarder tillsammans med pengar från Sydkorea bland annat. Saudi Media Group är de som av de bud som har blivit offentliga lagt det högsta budet, 2,7 miljarder. Det är inte bara vem som lägger högst bud, ska sägas, som det är inte bara det som spelar roll här. Men det är liksom Mellanösterns största mediebolag. Det är Saudi Media Group som då har klivit in med det här budet. Det är vdn och Chelsea-supporten Mohammed Al-Kereji som ligger bakom det här. Sen har vi The Ricketts Family och Ken Griffin.
Chicago Cubs-ägarna.
Precis. Och de är också en hedge fund i grund och botten.
Chicago Cubs som nyligen värvade Japans bästa slagman från japanska ligan. Så då fick jag in dagens Japan och baseball, ja, och så kan vi gå vidare.
Deras bud är heller inte avslöjat. Och sen sista budgivaren då som har kommit in är Todd Bowley, Hans-Jörg Wyss och Jonathan Goldstein. Och det är då helt enkelt det här schweiziska gänget, va?
Och Dodgers-ägaren, det är väl de Precis. Som det pratats om tidigast och mest, skulle jag väl säga.
Ja, också lagt ett bud på 2,5 miljarder pund. Så där har ni dem. Där har ni dem. De som slåss om att ta över Chelsea nu efter Abramovic. Och då pågår ju liksom förhandlingarna runt, jag vet, det var någon som hade med Gianluca Vialli i sitt team. Jag vet inte vad det ska hjälpa, men han är en legend. Ja,
det var
en legend.
Ju, det var ju Nick Candy ju.
Det är klart, det var Nick Candy. Han har väl lite kontakt.
Var inte John Terry inne och petar någonstans här också?
Vill man ha honom på sitt lag?
Jag vet inte.
Det är ganska smart ändå börja samarbeta lite med Graham. Det var ju det Daniel Ek också försökte göra ju, när han försökte köpa Arsenal, att han teamade upp med Bergkamp och var Vera också väl, och ja,
det var ju massa
Thierry Henry, inte minst.
Mm. Han köpte Barcelona-tröjor istället i slutändan.
Ja, vi får väl se. Det är väl, det är många som ska in. Jag antar att supporterna också har någon slags plats på vid förhandlingsbordet, vad de helst ser. Eller kanske inte vid förhandlingsbordet, men de måste ha någon slags någon slags röst i klubben i alla fall.
De kan ju få det i alla fall, beroende på vem som tar över. Alltså, Candy är väl en sån som har, återigen, han har ju haft en väldigt god PR-kampanj nu här de senaste veckorna, och en av de grejerna som han vill instifta, det är ju att ge en plats åt supportrarna. När det vad gäller att fatta beslut och sådär. Det såg vi ju för sig efter Super League-haveriet där, att det var rätt många klubbar som började vända sig mot supporterföreningar på ett helt annat sätt än vad man hade gjort tidigare. Så det är väl inte helt nytt, men...
Nej, ja, det har väl funnits med oss ganska många klubbar. Jag tror att det var en av de där sakerna som FSG, när de köpte Liverpool, och det var väldigt dålig stämning efter Hicks och Gillett, var att de skulle ge en position åt supporterklubben i att i alla fall höras uppåt. Kanske inte något beslutande, men i alla fall ge en röst åt dem. Så där har ni dem i alla fall. Jag vet inte hur länge förhandlingarna ska pågå när vi får veta något mer, men där har de att ta ställning till i alla fall. Vi har fått en fråga från David Alihed. Lindelöf, visst borde han flytta, ta sig till La Liga exempelvis, skulle passa perfekt i Barca.
Ja, det hade han nog, men jag tror han är rätt nöjd. Han har ju ändå fått spela betydligt mer den här säsongen än vad man hade trott på förhand, så på det sättet så har han ju ändå en roll i det här laget. Visst, de kan prata hur mycket som helst om att det ska rensas ut och de ska skeppa 5-6 spelare, men de kan ju inte skeppa alla mittbackar, och på något sätt så tror jag ändå att Lindelöf sitter ganska, ja, att han sitter i en hyfsad position, just nu i alla fall. Det kan ju, vad som helst kan ju hända såklart, men ja.
Alltså jag vet att jag tror jag till och med skrev just typ bara fly Victor efter att Varane blev klar, men då hade man inte räknat med Harry Maguires fullkomliga kollaps som vi har bevittnat den här säsongen, och han inte räknat med att han skulle få det förtroendet han ändå har fått, och Varane skadebekymmer och så vidare. Så att jag håller också med att han känns inte som den som ingår i en, alltså, utrensning av den truppen.
Alltså, han har ju varit på tal och sådär, såklart. Ja. Alltså när Roy Keane liksom, när han hävde ur sig att de här spelarna måste försvinna.
Vi hade inte haft så mycket trupp kvar om Roy Keane hade fått igenom allt han ville få bort ur klubben.
Nej, och tränare tenderar ju att tycka ganska bra om Lindelöf också. Mm. Och nu eftersom att Varane har så mycket skadeproblem som han har, så kan man ju inte släppa tappa en mittback heller. Det är ju också farligt om man inte får in någon ny då, såklart. Men ja, vi får väl se vad som händer i sommar. Men jag tror inte att det är Uniteds prio ändå. De har så många områden de måste hantera, eller många områden, men det är väl framförallt då en defensiv mittfältare som de har varit på jakt på väldigt länge. Och sen får vi se här om Christian, om han stannar och ja, vad som händer helt enkelt.
Han har ju varit där i ganska många år nu, alltså Lindelöf, och ändå blivit en av de alltså viktigaste rösterna i det där klubben också i omklädningsrummet, och fått en ganska upphöjd roll. Han ändå hans namn ändå slängts upp i diskussioner om ny lagkapten tidigare och så vidare. Det betyder nog ändå ganska mycket att han håller på att bygga någon form av legacy i klubben. Även om klubben inte går bra, så är det fortfarande Manchester United. Det är fortfarande en svensk mittback som bygger någon form av legacy i Manchester United. Och den aspekten ska inte heller underskattas.
Nej, det ska den inte göra. Hörrni, det var allt vi hann den här måndag för middagen. Tack Makoto och Frida för att ni var med. Nu har vi landslagsuppehåll. Vi får se ifall vi trummar ihop något Premier League-relaterat nästa vecka, eller ifall vi kanske koncentrerar oss på att göra lite extra silly. Det är inte alls omöjligt med tanke på att det allsvenska fönstret fortfarande är öppet och närmar sig deadline. Så är det ju. Det stämmer det, Makoto.
Det stämmer. Jag hade sagt emot det annars.
Jag menar det.
Du fick en liksom nod härifrån som bara sa ja, det stämmer, Patrik.
Jag blev osäker direkt när jag sa det. Men i alla fall härifrån, här och nu, så säger vi tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.